Ni ska vara hjärtligt välkomna till Teknik i Akademi avsnitt 7, tjoho! Och någonting vi verkligen ska skrika tjoho över är att ni också ska vara välkomna till Sveriges studentstad 2023, Kalmar. Tjoho!
Är det så?
Ja, jag såg precis nyheten här innan vi sände, så det var väl kul. Och så extra
grattis,
kul.
Kalmar!
Ja, och extra kul att ha med en student till årets studentstad också. Välkommen, Elina Serokan.
Det stämmer. Det är väldigt, väldigt häftigt att bli årets studentstad när ni inte ens har en studentkår på riktigt faktiskt.
Fast det har du missat. Jo, kår har vi. Det har vi haft. Men det har saknats ett riktigt kårhus.
Kårhus. Ja. Kårhus.
Ja. Och det är väl klart nu, va?
Det är klart också, så att det kommer att bli ett kårhus här i Kalmar i gamla Hamnekrogen för er som är bekanta med Kalmar med omnejd.
Men det kommer ändå, att bli årets studentstad utan kårhus tycker jag är en bedrift.
Ja, kanske är därför, Elena. Det kanske är därför. Har du tänkt på det?
Ja, that's true. Precis.
Vi får se det som en bedrift där. Vi tänker så här att vi håller på att prata teknik och vi pratar teknik i akademin. Och vi kommer ju ha massvis med gäster här under våren. Men någonting vi inte ska glömma bort när vi pratar akademin är ju studenter. För ni är ju en av de viktigare delarna på akademin. Så därav att vi bjöd in dig. Och Elena, innan vi har så mycket vi ska avhandla idag. Jag vet inte var vi kommer börja, var vi kommer sluta och vad det kommer handla om. Men kan du inte bara kort beskriva, vem är Elena?
Vem är Elena? Elena är en, i år, herregud, 35-årig kvinna från Skövde. Där jag bor med sambo och två katter. Som går webbprogrammering sista året och nu ska börja i princip praktisera på ett företag skarpt. Och jag är väl vad man skulle kunna säga en ärkenörd. Min tidigare utbildning som jag har examen i är 3D-modellering för dataspel. Och på fritiden håller jag på med rollspel. Så liksom förstå hur djupt nördigheten går där riktigt. Så att säga. Och sen bedriver jag även en liten daglig fika för studenter på webbprogrammeringsprogrammet, speciellt för oss som går på distans, för att vi ska hitta någonstans att träffas och vara liksom mer mänskliga än bara har du lämnat in den uppgiften, jag förstår inte vilka sidor ska vi läsa, utan att se människorna bakom profilbilden, så att säga. Så det är väl lite om den jag är, tror jag. Fråga på annars.
Ja, men vi kan väl börja där lite med det här fikat, för det stod inte ens på min lista här. Men det är ju ändå en intressant, för det var väl du som var en av initiativtagarna till det där när du gick i årskurs 1, eller hur kom det där till egentligen?
Det där kom till att vi hade väldigt mycket på Slack, och det var där det uppmuntrades att vi skulle prata om vi hade problem eller behövde hjälp och så vidare. Och jag tyckte att alla var så himla kompetenta. Herregud, ingen skrev att de hade problem. Lärarna var så uppmuntrande och sa, kom till oss, det är bara att skriva, var inte rädda. Men ingen verkade hålla något problem. Mm. Och jag satt där i säkert 2-3 veckor och bara, så alltså, det är någonting fel på mig. Jag fattar inte det här. och till slut så frågade jag Mats, andra personen, eller andra läraren vi har i den första kursen. I liksom en sista desperationsakt. Vad brukar vara ett bra sak att göra när man börjar plugga här? Och han sa A och O är att liksom studera tillsammans. Arbeta ihop. Försök att liksom planera ihop studietider och studiecirklar och allt möjligt. Så jag frågade liksom öppet till alla i klassen. Då var vi 250 personer tror jag. De första 3-4 veckorna. Och jag sa, men kan inte vi starta en studiecirkel? Vi kan ses på måndag och introducera oss för oss som vill. Liksom. Det dök upp 5 pers. Och sen hade vi de 5 persen som en studiecirkel i typ 1,5-2 år. Mm. Där vi började med att liksom träffas en gång i veckan, 2 gånger i veckan och liksom gå igenom lite problem. Men till slut blev det att vi sågs varje dag och satt på Zoom i 8 timmar och
men det är ju, tänker dig Elena, där att det är distans vi pratar om också.
Det är distans på 100% vi pratar om. Så det fanns ingen slags liksom intro där vi såg ansiktet på människorna vi studerade med. Det fanns ingen kontakt. Det var ju verkligen som att lärarna pratade mot oss. Vi fick information. Och det var den kontakten vi hade med skolan helt och hållet. Och profilbilder på, liksom, på Slack. Så det var väldigt isolerande till en början. Och först när vi började komma igång med den här studiecirkeln, där vi hjälpte varandra genom en hel del saker, både som människor och som studenter, som det verkligen liksom tog fart för oss allihopa, tror jag. Mm. Så det har ju någon fått jobb på bland annat Jordbruksverket, och de flesta fick ju jobb inom liksom inom området, tror jag, inom en vecka av att ha tagit examen. Så det, det känns.
Och det är ju för att just den utbildningen är ju, man kan hoppa av utbildningen efter två, eller hoppa av, men man kan ta en högskoleexamen efter 2 år, vilket många väljer att göra, eller så kan man som du då läsa sitt kandidatår också.
Precis.
Och ni är inne på en sak där, det är ju på distans, och det är ju någonting man behöver jobba med ganska mycket på distans, just det här att hitta närheten utanför det fysiska rummet, och för campusstudenter har det inte alltid lättare, men i vissa fall lättare i och med att man ändå i alla fall kanske träffas om det är någon lektion och sådär. Sen kom ju covid också mitt i det här, och det har nog gjort att liksom mognaden för distans har växt. Man tog igen många år där, liksom, där många ändå har liksom flippat klassrum och man har liksom gjort om ganska så mycket. Och vi gjorde också om ganska mycket efter det här då, som du sa, att det var ganska anonymt i början. Och sen har vi tagit in liksom fler, lagt mer krut på interaktion och mindre på ren liksom informationsspridning. Och kör mycket mer med inspelat material nu, och sen så har vi andra typer av träffar och sådär. Jag tror att vi kommer att diskutera detta, Fredrik, vidare också inom ramen för det här forumet.
Jag har ju gått en högskoleutbildning tidigare på campus, på plats. Så därför så hade jag liksom lite förmånen av att se skillnaderna i distansarbete och, eller distansstudier och på platsstudier. Och det finns ju självklart fördelar med att vara på distans också. Men det var just att ingen adresserade, eller jag tror ingen insåg att det kunde vara en problematik kring distansstudier på den liksom nivån det kanske var. För att absolut att vi fick all information, det var väldigt tydligt och klart vad som behövde göras, allting var väldigt välstrukturerat, men den här medmänskliga kontakten, den kanske är lätt att missa och svår att förstå, för universitet har trots allt etablerade traditioner av intron och gruppaktiviteter kontinuerligt hela tiden för att just sammansätta studenter. Och här var det liksom lite att, vi känner ingen. Så. Mm. Jag som tycker om umgås med människor kände mig lite ensam och bara så här, hej, räckte upp handen och så har vi någon hänga med mig i princip. Och det fanns det folk som ville.
Men vi pratar ändå pre-covid här nu när detta satte igång då. Så att vi tänker post-covid och pre-covid och during covid.
Det här var 2020.
Ja, så precis. Det var började COVID. Då precis, ja.
Ja, precis. Höstterminen 2020.
Ja, precis. Då var ni inne i covid då. Okej. Men frågan är om detta hade spelat någon roll med tanke på att ändå var remote som gällde här.
Att covid var...
Jag tänker för den situationen du beskriver här innan.
På ett sätt tror jag att, nu kommer det här låta fel, men jag tror att det nästan kan ha varit en fördel. Just för att alla satt lite i den här sitsen att de insåg, oj, det här kanske är en verklighet som jag behöver dras med ett tag framöver. Det är bäst att jag investerar lite effort att förstå hur det här kan gå till. Så jag tror att covid sporrade distansstudier, distansarbete och gjorde det nästan mer valid att förstå hur det kan funka, hur man kan göra och hur man kan sammansvetsa folk. Så jag tror inte det var negativt från det specifika, väldigt mikroskopiska perspektivet.
Och det har ju alltid varit en fördel för er som är distansstudenter, i alla fall tidigare år, att som distansstudent så har man ju också mycket enklare att gå ut i ett arbetsliv där man sen också kommer att arbeta mycket på distans. Så att man har ofta en liten fördel när det kommer till den typen av arbeten. Och det ser vi ju att den sektorn har ju ökat ganska ordentligt efter covid. Att det finns en mycket större förståelse för att arbeta på distans. Och vi ser ju många företag idag som inte bryr sig om fysisk placering överhuvudtaget, utan att de är helt distansbaserade. Och där har man ju en stor fördel som distansstudent att liksom vara van vid det. För att det ställer ändå lite krav på sin,
alltså det är ju ändå så system som måste sättas på plats, och när man redan har en förståelse för de här, eller kanske till och med bättre än företaget man ska börja jobba på än liksom vad de har på plats, så kan man ju informera och vara en resurs på det viset. Jag kan ju dra från ett exempel där min sambos kollega är och hälsar på sin tjej i Bali och ville stanna lite extra länge. Och de kunde inte, för de hade inga saker på plats för distansarbete. Mm. Men hade de haft det så hade det varit okej att han stannade. Mm. Så bara sådana saker i nödfall eller under speciella livsomständigheter kan det vara bra att ha sådana resurser på plats. Liksom. Mm.
Vad valde du? För du drog ju vidare det här VP, det här med VP Lounge som det kallas nu. Då, det var ju någonting som du drog igång där och då. Och sen har du fortsatt under 2 år att arbeta vidare med det här konceptet med nya studenter som kommer in. Hur har du liksom, tänkte du kring teknikval och sådär kopplat till det? Hur jobbar ni? Vad är det egentligen? Alltså, vad gör ni?
För att bara så att vi är med på vad som hände. Så jag hade en studiegrupp och vi hängde på Zoom som vi fick från skolan. Tillgängligt liksom. Så vi hade ett och samma Zoom-rum. Vi gick in på det. Det var frivilligt att gå in på det. De flesta var inne varje dag. Det blev en väldigt mild social grupptryck att gå in och säga hej och prata och umgås lite och sitta och jobba. Medans webblounge... det är helt på Discord och det är en daglig fika varje dag för alla som går upp webbprogrammeringsprogrammet för att prata om precis vad vi vill. Jag brukar försöka jämföra med fysiska ställen. Så webblounge är vårat café och min studiecirkel var vårat grupprum inne på biblioteket.
Just det.
Mm. Lite grann så. Så det som vi gör på webblounge, det är till för de andra studenterna. Så det de vill ha, det får de. Mm. De behöver bara fråga om det. Så det har hänt att de inte förstår någonting i skolan. Och jag ger dem ett väldigt utzoomat perspektiv på det. Försöker koppla det med saker de redan kan som inte har med programmering att göra. Ibland snackar vi om jul. Ibland snackar vi om saker som händer i världen. Ibland pratar folk om sin mentala hälsa, hur tufft det är i skolan, hur kul det är i skolan. Mm. Så det folk känner för just den dagen, det tar vi upp. Mm. Så det är deras ställe liksom. Och det är också deras ställe där de kan lite ha en slags länk mellan skolan och sig själva. Där de förstår att jag inte kommer, jag är liksom på deras sida så att säga, lite grann.
Så det, men i detta forumet då så förstår jag att då det kanske är en fördel att inte det är lärare eller personal ifrån skolorna.
Absolut inget sånt. Det är bara för studenterna med studenterna. Det är på Discord. Jag tror inte det finns någon inbjudan ute där ni ens kan komma in. Så nej. Sen tror jag att alltså det finns en fördel att lärare och studenter umgås och lär känna varandra. Jag tror att det kan absolut humanisera båda sidor. Men det här är ett forum där man ska få klaga på sina lärare till exempel och säga att den här personen är så jobbig. Hur kan jag få den personen att förstå X, Y, Z?
Ja, men jättebra. Och du har ju valt Discord då. Och nu har jag ju insett här, Fredrik, att vi kastade ju ut det här förra veckan. Att bara, men vi har en Discord, kom in på den. Men det är nog inte säkert att alla är på banan. Vad är Discord för någonting? Elena, du är nog den som är mest kompetent att berätta vad Discord är av oss. Hur skulle du förklara det?
Hur skulle jag förklara Discord? Discord är ett verktyg framförallt gjort för att spela spel och streama röst samtidigt. Där man kan sitta i ett gruppsamtal och även visa upp det man har på skärmen. Det går till så att man har sin egna... man skapar ett konto och varenda person som har ett konto kan ha sin egna server. Till den här servern så är det ungefär som en kollektion av chattar där man kan skriva olika teman. Man kan ha en chatt som är video och röst. Och man kan bjuda in folk. Och den som har skapat servern tenderar att ha rättigheter och även kasta ut folk om det är så. Så det är i princip lite som Slack. Fast att varenda person som har ett konto inne på Slack kan skapa sin egna liksom, server där folk kan skriva. Det låter mycket mer komplicerat än vad det faktiskt är.
Ja, och precis. Det är lite som så här ChatGPT som vi har pratat mycket om, att det låter, det är AI och det verkar jättesvårt, och sen så när man börjar testa så, det var inte så farligt. Det är ju samma sak med Discord, det kan man ju med gott samvete testa. Och det är väl lite som du säger, det har kommit från spelcommunityt liksom, men jag tycker att vi börjar märka mer och mer, mycket så här startup-svängen och den här typen av lite nyare bolag och så är det inte alls ovanligt att man ser att det är Discord som är deras kommunikationskanal. Nej.
Och vi har ju, vi kan ju också nämna att vi har ju haft det under våran, en sommarkurs nu i 3 år faktiskt, där vi har använt Discord just av den anledningen att det är det mest effektiva verktyget för ändamålet. Vi samlar 400-500 stycken studenter under en sommar och ska genomföra workshops med ett 10-tal amanuenser som hjälper till. Och jag vet inte ens hur man skulle kunna organisera detta på ett annat sätt än att köra det via Discord. Vi har testat både Slack och Zoom och så. Så Discord är ett bra verktyg, helt klart.
Mycket fördelar med Discord är också att man kan se vem som är inne i ett rum. Så att man kan välja om man vill gå in i det rummet innan på förhand. Så du sitter inte bara blint liksom, som en dörr i ansiktet och så måste du öppna den och möta det som finns på andra sidan. Utan du kan vara förberedd. Och sen en stor fördel är också att man kan separera olika chattar. Så en sak kan vara väldigt formell. Man kan till exempel bara ha länkar till resurser. Och sen så kan du på samma server ha en annan kanal. Där du bara postar en massa skitsnack. Och bara snackar om det som händer i världen och så. Så man tillåts nästan blanda både det professionella och det privata. Men fortfarande separera det så att det är lätt att hitta.
Ja, och jag tänker också med rollhantering och sånt så går det ju att ställa in så otroligt mycket mer inställningar med olika roller och olika lager av permissions och vem som så. Sen är det ju nya funktioner som är jättebra. Du har ju faktiskt en ny forumfunktion nu där du kan skapa forumkanaler som är kanonbra. Som kom för någon månad eller ett par sedan. Riktigt fin faktiskt.
Det är kul. Och vi kan väl säga, vi har ju använt Slack i många år som är liknande Discord men kanske mer corporate. Om Discord är den här lite rebellen som kommer från dataspelsbranschen så är Slack kanske mer lite corporate.
Microsoft.
Ja, fast det är ändå inte som att gå hela vägen till Teams för då har vi dratt det hela vägen. Liksom, utan Slack ligger väl lite mitt emellan så här. Ganska populärt i utvecklingssammanhang för att det är ganska lätt att koppla olika typer av larm och sådär och notiser in i Slack då. Det finns för- och nackdelar med båda men med betalmodellen i Slack är ju att där behöver man ju faktiskt betala om man ska ha någon alltså ha något utbyte av Slack. Och det kostar lite. Det svider loss på ett antal kronor per användare då. Men Discord har ju en liten annan betalmodell. Nu får ni rätta mig om jag har fel här. Men där tolkar det mer som att det är upp till dig som användare om du vill betala och få extra features i Discord. Du kan ha en Discord-server som är helt öppen och gratis utan att betala något.
Ja, det går ju att boosta också.
Och då kan du få lite bättre upplösning på video och sådär. På tal om video, Fredrik, ska vi bara nämna vår Discord lite snabbt och teknik i akademi. Hur hittar man till den för det första?
Hur man hittar till våran...
Discord?
Ja, det ligger en länk har jag sett när man... Ja, precis, nu kommer det en länk här då, eller?
Nej, det ligger en länk under inspelningen eller på den här show notesen.
Det gör det, okej. Okay. Det ligger väl en länk någonstans där. Nej, jag visste inte helt enkelt.
Nej. Och det fungerar ju både på mobil och dator givetvis. Ja. Så in och tittar. Och du testar ju...
Det har ju droppat in några där. Det har ju faktiskt skett lite. Jag blir lite, alltid lika förvånad när det droppar in någon i den där Discord-kanalen. Så, jaha, här kom det någon. Men det har ju faktiskt varit lite diskussioner här nu och vi har ju delat med oss av lite tankar och idéer och Elena du berättade att du är nördig men jag tror att man behöver nog vara nördig om man är inom det här området lite grann då. Jag har också hållit på med lite nördiga grejer på helgerna och sånt, då brukar jag dela med mig av det.
På helgerna och sånt. Ja, alltså jag kan ju berätta att jag var hälsare på i Kalmar. Jag bor i Skövde, det är 4 timmar bort. Och jag var hälsare på i Kalmar i somras. Och så skulle jag sitta och göra det som alla som lyssnar som ska göra IoT-kursen. Ungefär kommer göra liknande liksom. Så jag får lite hjälp av en ingenjörsforskarstudent. Och in kommer Fredrik med sin dotter. Och de ska printa lite Pokémons. Och det var nog det sötaste jag någonsin sett. De satt där i timmar och valde ut Pokémons. Bara, den blir bra och så. Så ja, det är sånt kul som händer när man har nördar omkring sig.
Ja, men precis. Ja. Och ja, vi kanske återkommer till det.
3D-printar ska jag kanske berätta för de som lyssnar att skolan har ett IoT-labb. Där de har en 3D-skrivare, de har lite robotar och man kan sitta och löda, man kan bygga små elektroniska grejer. De har till och med en bikupa, det får Johan och Fredrik berätta mer om. Det är någon som skriver examensarbete om hur man kan ha elektronik i bikupor för att mäta hur den mår och så vidare. Men då så kan man skriva ut små figurer på de här 3D-skrivarna och då var det en jättesöt liten tjej som fick Pokémons, en eller två.
Precis. Och främst kanske vi använder det där till kanske inte att skriva ut Pokémons, utan snarare att skriva ut olika typer av case och så här till olika IoT-prylar.
Ja,
så
som vi har i mycket prototyping. Mycket prototyping. Och det är det vi använder den till då. Men ja, men de rullar på ganska bra, de där printarna.
Jag frågade, och det är öppet för studenter också. Så att, ja.
Ja, jag frågade faktiskt ChatGPT där om vad Discord är. Förklara för en femåring. Ja, Discord är ett program som låter dig prata med dina vänner på datorn eller på din telefon. Det är som ett stort chattrum där du kan prata med många samtidigt. Du kan också spela spel och dela bilder och videos. Tänk på det som en lekträff, men med dina vänner online. Ja, och sen frågade jag också, bad jag också den förklara för en femåring återigen då, vad är skillnaden mellan Slack och Discord? Och då säger den då att Slack och Discord är båda program som låter dig prata med dina vänner eller kollegor på datorn eller telefonen. Men Slack är mer som en arbetsplats där man pratar med kollegor och håller koll på vad som händer på jobbet. Men Discord är mer som en lekplats där man pratar med sina vänner och spelar spel. Slack är för när du jobbar och Discord när du leker. Så där, då fick vi ju vad ChatGPT då har för uppfattning om Slack och Discord då. Mm. Jag ska inte säga att jag ställer nog inte riktigt upp på den där, för jag tror det är rätt produktivt Discord också.
Ja, för min sambos företag, de har ju sin kommunikation på Discord.
Ja.
Med emojis.
Ja, jag tror att det går mer och mer mot det, ja. Faktiskt. Så. Ja, ChatGPT, ska vi gå in? Det har ju blivit ett återkommande tema och jag tror inte att vi kommer att kunna släppa det den här våren. Och Elena, det skulle vara intressant att höra, har du liksom testat på ChatGPT och har du använt det i dels undervisning men även liksom privat? Eller, ja. Vad är din relation?
Det går ju inte en dag utan att jag använder det, men det kanske inte är alltid för skolan, men mest för mina andra nörderier. Jag använder ju det för att jag spelar rollspel och jag skapar karaktärer eller situationer och ber ChatGPT hjälpa mig att skapa intressanta karaktärskoncept eller intressanta dialoger. En gång så tänkte jag, om jag skulle vilja att mina spelare gick in i en town hall och skulle hitta lite ledtrådar i dokument. Så kan du skriva en town hall registry från medeltiden? Ja, men då... fick jag ihop det på mindre än 10 sekunder liksom.
Ja, det är ju ingenting man bara kastar ur sig sådär, tänker jag.
Nej, gud nej.
Alltså, jag vet inte vad jag skulle börja.
Ja. Inte ens ett karaktärskoncept är någonting man egentligen kastar ur sig. Det är betydligt svårare än så att få saker att gå ihop. Ja. Men sen har jag även blivit skolad en gång av ChatGPT. Det har jag nog inte berättat om.
Nej.
Kanske.
Det får du gärna berätta.
Nej. Ja, den tyckte jag var oetisk. Jag vet inte hur man ska ta att en AI tyckte att man var oetisk. Men så jag håller på och har i många år skrivit på en dark fantasy-berättelse i mitt huvud. Och det har börjat liksom få lite mer kött på benen nu på senaste tiden. Och i den här så ska det finnas en order som istället för att gå i fängelse så ska du få kunna vara med i den här orden i 5 år och sen vara fri resten av ditt liv. Men innan du går med på det här så måste du ta en dryck för att glömma ditt tidigare liv. Helt och hållet. Inga ties med ditt förflutna. Så jag tänkte, det här måste ha en riktigt hemsk, vidrigt liksom namn. Hemskt på latin. Det ska låta läskigt. Så jag frågade ChatGPT så här, kan du ge mig några namn, helst på latin, för en order som tvingar dig att glömma ditt liv? Och så vidare, så gav jag beskrivningen. Och ChatGPTs svar på det var, nu är jag bara en AI, men det är inte etiskt att tvinga folk att dricka drycker som gör att de tappar sitt minne. Så jag kan nog inte råda dig om det här. Så jag skrev, ja men det är för en bok. Och då fick jag lite namn.
Ja, exakt. Det är det där som är tricket ju. Det går ju alltid att lura den. Eller ofta att lura den genom att liksom säga att nej, men det här är för en bok. Eller det här är bara för ett experiment. Eller det här är för en studentuppgift eller någonting. Då brukar det ge med sig.
Man brukar se det om författare på nätet som säger, om man bara kollar på min Google-historik så verkar jag som en seriemördare. När man googlar vissa saker för att förstå hur det funkar. Så ja, jag tror inte det här är något annorlunda egentligen.
Nej.
Men ja, så det har jag använt det till för privat.
Ja.
Komma på lite namn eller kombinera i anagram olika liksom ord på ett nytt spännande sätt så att det passar in i en fantasyvärld. Men sen I skolan så använder jag för att jag tar vissa formler eller algoritmer eller saker som jag fått från lärare som jag inte förstår. Så trycker jag in det i ChatGPT och så säger jag, kan du översätta det här till exempel JavaScript, ett språk som jag är mycket mer familjär med än många andra språk, och förklara varenda steg som händer, varenda rad som händer. Och då så säger jag, kan du ge mig det här i C-sharp och förklara varenda steg som händer, så att jag får olika perspektiv hela tiden på det. Så jag behandlar ChatGPT som en oändligt tålmodig lärare som bara förklarar saker för mig om och om igen. Och det har funkat underbart.
Men jag tänker, när du sitter med ChatGPT här nu, är det de här svaren du får? För det har vi ju märkt att ibland kan det ju bli lite tokigt också. Du kan få lite tokiga svar. Är det någonting du upplevt som en begränsning eller som en fara här nu i detta? Att du sitter och använder och du inte riktigt kan lita på svaren?
Alltså jag jämförde med att söka på internet med hjälp av Google och få fram forumsvar. Du kan lika lite lita på sådana grejer egentligen, för det är en främling på internet som kanske inte har någon aning om vad de snackar eller har utdaterad information. Man måste alltid verifiera allt man läser på internet, helst 2 gånger, för det är vem som helst kan skriva saker på internet. Mm. Det är både skärmen och det farliga med det. Så vad jag brukar göra är att jag brukar försöka verifiera det, antingen i programmeringsvärlden, testa det och se om det funkar. Om någonting inte funkar så säger jag, kan du förklara den här biten? Kan du skriva om den här biten? Kan du skriva om det här på ett annat sätt åt mig? Så brukar jag behandla det. Men jag litar inte på någonting blint. Mm.
Och, ja, men jättekul, och just där har jag ju också märkt när jag har pratat med studenter, just det här att kunna få förklaringen och kunna få en förklaring som kanske är anpassad för just dig också. Det är väl nästa steg här som man kan se när man har det här som en personlig assistent som lär känna dig och som kan ändå liksom vet dina eventuella begränsningar och så vidare och kan anpassa svaren efter det. Just nu får man ju kanske be den då förklara igen, eller just den där biten begriper jag inte, kan du vara lite tydligare kring det där? Man får ju vara lite petig så just nu, men det kan vi nog räkna med att det där växer bort då. Så att, ja, det är ett alldeles utmärkt område.
Jag tänker också, en reflektion jag har här, Elena, är ju att det blir ju också, som lärare så kan du komma undan med att vara ganska rörig och gå, ja, jag tänker så här, om ni inte förstår så kan ni ju ändå använda ChatGPT och försöka förstå.
Ja, så på ett sätt så är det inte, det är ett verktyg. Det ska inte bli abused eller liksom, det ska ju inte gå för långt. Och det har ju funnits tillfällen där ChatGPT har förklarat bättre än en lärare för mig. Och där ChatGPT inte går in på detaljer som gör att man kan applicera någonting praktiskt, men gör så att man får en grundförståelse. Så ett enkelt exempel för de som vill nörda ner sig, vad är skillnaden mellan en Nginx-ingress och en ingresskontroller? En lärare sa, det vet inte ens jag, och ChatGPT sammanfattade det på 3 meningar, vad det var för någonting. Mm. Så jag tror att man som lärare ska vara lat och testa och använda ChatGPT och sen verifiera och skicka innan man skickar iväg det.
Men om man nu vänder på det lite grann här då, hur ser du att utbildningen bör på vilket sätt bör den förändras? Jag tänker, du med ditt studentperspektiv nu då, ser du att den behöver förändras? Och det jag tänker på nu kanske jag formar ditt svar här nu då, men om istället för att läraren då berättar så här går det till, så här gör man, så här. Och sen använder man ChatGPT för att försöka förklara det här då kanske på ett annat sätt. Men skulle man inte kunna hoppa över det där lite grann, så här går det till, så här gör man. Och istället problematisera direkt som lärare nu då, undervisning. Om man nu ändå har det där stödet. Eller, alltså, jag bara undrar nu högt. Absolut.
Men min tanke är att här lär du ut 2 saker samtidigt. Du lär ut tekniken och tankesättet kring programmeringen. Och samtidigt lär du ut hur man ska använda sig av den här AI- och maskininlärningen som användare. Och det är aldrig bra att kombinera för många nya områden som ska läras på nytt liksom, samtidigt. Det blir krångligt, man blir lite förvirrad och man, liksom, man vet inte vart man ska lägga krut på. Så jag tänker att det är absolut så att det här verktyget existerar, det kommer vara med oss länge. De som lär sig det här verktyget och kommer kunna det bra kommer få ett försteg, eller de kommer ha definitivt en fördel i arbetslivet. Så det är viktigt, tror jag, att skolan lär ut hur man använder sig av det och inte är rädda för det. Men att kombinera hur man använder den här tillsammans med någonting nytt, en till grej som är ny, kan vara lite väl mycket.
Och jag tänker att jag måste nästan ta det citatet där, Johan, som nu tyvärr så tror jag det citatet har liksom rullat runt så många varv på Twitter nu, så jag har ingen aning vilken som är upphovsmannen till det. Så
vi får kvinnan.
Eller kvinnan, förlåt mig, tack. Så vi får väl låta det vara ett public domain-citat då. Men då är det här, AI will not steal your job. A person who is comfortable with using AI will.
Och 100%.
Jag tycker att på något sätt så handlar diskussionen har varit lite grann om att ja, men vad ska nu hända med jobben och vad ska nu... Och det kommer ju hända saker med jobben, absolut. Men... Och det kommer sannolikt vara massvis med arbetsuppgifter som i ganska snar framtid kommer kunna göras bättre av en AI. Det är jag helt övertygad om. Och det kommer försvinna yrken. Det tror jag också. Men det kommer kanske inte betyda att folk generellt behöver gå arbetslösa i större utsträckning, utan det skapar en annan typ av jobb. Och då är det de som säger nej, det där ska vi inte använda. Det är de som kommer stå där.
Men det var ju samma situation när Google kom och man var livrädd för att inga encyklopedier, hur ska folk lära sig att kolla upp saker och ta reda på saker själva, man kommer bara få allting serverat. Ja. Och det stämmer ju aldrig, det är en rädsla inför det nya och inför ett skifte i framtiden, men det här skiftet kommer snarare göra saker bättre, för det kommer fria upp från slentrianarbete och repetitiva uppgifter och tillåta folk att vara mer kreativa och tänka mer annorlunda. Det kommer få en att kunna automatisera saker som man nu behöver lägga tid på, men som inte kräver någon kreativ eller någon tankeförmåga från en. Sen så finns det ju kanske någonting att säga här om att en människa kan och möjligen vara kreativ och komma på nya idéer och innovera 8 timmar per dag. Så det kan vara någonting om att vi behöver kortare arbetsdagar för att orka med den här mer kreativt intensiva och hjärntunga arbete som vi kommer ha i framtiden, när vi inte har slentrianarbeten som kan lugna ner oss lite. Men det ser inte jag som någonting negativt. Mer tid med våra familjer, mer tid att vara hemma och vi får mer gjort på jobbet.
Där har du faktiskt en poäng om jag bara tänker på. Alltså, så här, vår käpphäst alltid, det är det här med att rapportera betyg i LAR. Och det tror jag alla som jobbar inom universitetsvärlden känner igen. Att man har rättat då, för det kräver ju ändå rätt mycket energi att faktiskt rätta och gå igenom och kommentera och sådär. Men sen sitter man där med en lista med 150 resultat. Som man då ska kopiera in då resultat efter resultat in i vårt rapporteringssystem LAD. Men det kanske ibland är lite skönt. Det är verkligen det här bara som att ställa sig och diska eller klippa gräs eller städa. Eller
du kopplar av din hjärna lite grann. Precis. Men då är det ju det att istället för att... alltså våran 8 timmars arbetsdag skapades av Ford på, vad var det, 40-talet för att bygga ihop bilar. Det var gjort för att stå och göra ett repetitivt arbete och för att liksom hitta den optimala nivån mellan att inte slita sönder sin kropp och att orka med och få så effektivt arbete som möjligt. Med allt det här som händer i teknologin där vi behöver jobba mer med kreativitet, innovation och spännande lösningar än att bara som stämpel in så att säga det arbetet. Då kanske vi behöver mer fritid. Jag tror inte någon i dagens läge skulle klaga på lite mer fritid liksom, med samma arbetsoutput.
Och det vet ju alla också, som och alla som håller på med någon form av tänkande arbete, så händer det ju faktiskt också. Det är inte som så att fritiden är helt blockerad från det tänkande arbetet, utan det händer ju faktiskt ganska mycket. För mig är ju duschen är min sån här, där det bara liksom... Där faller saker på plats liksom för mig. Vissa pratar om när jag går ut med hunden, det är då jag liksom...
Tyvärr innan jag ska sova.
Den är ju jobbig för då ska man ju ha anteckningsblocket så man kan skriva ner det där och släppa det liksom. Annars ligger man ju och grubblar hela natten.
Det
är ju
precis, så det tror jag att det här kommer inte bara påverka hur vi jobbar. Det kommer ändra allt, det kommer inte gå fort. För att folk är rädda för att, alltså, om man har sett psykologer som säger att vår 8-dagars arbetsvecka inte är bra för oss längre. Men folk håller kvar vid det som en slags moralisk... pelare i samhället att det, om man inte vill jobba 8 timmar per dag så är man lat, eller så värderar man inte liksom hårt arbete. Om folk håller kvar vid det här trots att psykologer säger att vi får mer gjort på 6 timmar per dag, så kommer inte de här ändringarna ske snabbt. Men jag tror att de kommer komma.
Jag tänker där, om vi nu ändå uppehåller oss kring detta, du utbildar ju dig till webbprogrammerare. Stämmer. Läser då 3:e året och du är ju alltså fortfarande student och är ganska nära nu då att gå ut till arbetslivet.
Påminn mig inte.
Läskigt. Ja, det är precis det jag tänkte att vi skulle prata om nu.
All right.
Och då tänker jag så här, hur ser du, om jag nu får ställa frågan på detta sättet då. Hur såg Elena på framtiden för 1 år sedan och hur ser du på framtiden nu? Och då tänker jag lite så här före efter ChatGPT då, det kanske är mest relevant här då, bortsett från att du har hunnit mogna och lära dig mer och ena med det andra, som vi hela tiden gör.
Överskatta inte min mogenhet. Jag har inte reflekterat över det. På ett sätt känner jag en viss större trygghet nu, för att de svaren jag har fått har varit så pass bra att jag inte behövt höra av mig till lärare, så det blir som att ha en digitaliserad mentor. Och det är också någonting då som man som arbetsplats kan använda tillsammans. Så det är inte min egna lilla hemlighet, utan det är någonting man kan jobba med ihop. Så jag känner nog en större trygghet, för att det finns saker som jag kan ta reda på och finns bättre verktyg att lära mig mer och effektivare än vad det fanns tidigare.
Du kommer inte vara ensam, kan man liksom uttrycka det så lite grann då, att det är...
ensam med bara ChatGPT och jag?
Nej, det var inte så jag menar. Jag tänker att man, om man ställs inför ett problem och man är inom skolmiljön, då kanske det kan vara, du pratade precis innan här med VP Lounge och den kanske på något sätt försvinner lite grann då när man går ut, och då har man en ChatGPT åtminstone att hålla sig lite grann i. Eller är det, kan man tolka det på det sättet?
Det låter som en dystopisk framtid.
Okay.
Web Lounge är ju till för att vi ska just humanisera oss och komma ihåg att systemutvecklare, webbprogrammerare, programmerare är människor som kan lite saker om datorer, men vi är i grund och botten personer och vi behöver umgänge precis som vem som helst. Och ChatGPT absolut kan ersätta den, men jag skulle inte rekommendera det.
Nej, jag tror att du misstolkar lite vad jag menade, men det spelar ingen roll för det var rätt kul ändå. Jag tänker mer rent så här stöttning i liksom problemlösning och att man inte känner sig ensam om att försöka lösa ett problem. Jag kan bara prata ur min egen, är att om man sitter med och jobbar med ett problem, då är det ju ganska skönt att kunna bolla det med någon annan. Och det har jag märkt att för min del så är det nästan, det är ganska bra att ChatGPT finns. För jag tror att jag pratar hål i huvudet med mina kollegor och mina omkring ibland. Så det, jag kan tycka att det är lite bra. Att det är ingen som orkar lyssna, jag vet det. Men folk är trevliga.
Självinsikt kommer man långt med, eller vad
det var. Ja, nu skrattar Johan här.
Nej, men jag sa ju det tidigare också, en lärare som har oändligt tålamod. Alltså jag har ju terroriserat lärare, brukar jag säga. För att jag inte förstår, jag vill höra det igen. Och en gång till är du snäll och förklarar för det lite mer utzoomat. Först är du snäll, så absolut. Men jag kan ju dela med mig hur min sambos företag har använt sig av ChatGPT. De är ju ett spelföretag och de har, min sambo är programmeringslead och de har kanske 3-4 programmerare, han har det under sig i företaget. Och de har ju suttit och arbetat tillsammans med ChatGPT. De har ett problem där de behöver få in data till en databas och sen hämta det och så blir det någonting strul. Och de hjälper varandra att förstå, komma på prompt, läsa vad det står, förklara för varandra. Så de har ju arbetat tillsammans med ChatGPT, inte var för sig med ChatGPT. Och de kom faktiskt fram till svar. Det fanns saker som de kunde automatisera och göra mycket snabbare med ChatGPT än bara om de satt själva med det.
Är du rädd att det här yrket du har valt att utbilda dig till nu, programmerare om vi ska liksom generalisera det då, att det bara är en punkt i historien att vi tittar tillbaka om 100 år så ser vi de där 30 åren när det var populärt att vara programmerare som sen försvann i och med att AI kunde göra det där. Finns det några sådana rädslor?
Inte ens det minsta. Alltså det finns nästan ingenting som man kan be om ChatGPT som du bara kan plug and play någonstans. Du måste veta vad du ska inputta. Du måste veta vad du får ut och du måste kunna koppla ihop kod därifrån med kod du har. Och även om du börjar om från början så måste du ha en förståelse kring hur allting funkar. Och det är ungefär som att säga, ja men är du rädd att författare kommer försvinna nu? Nej, för att ChatGPT kommer utgå ifrån saker som finns och det kommer fortfarande finnas en mänsklig touch som behövs och det kommer fortfarande finnas kvar saker att införa. Sen att saker kommer förändras, 100%, det kommer det göra.
Det var ju lite det här med, men då är det vi där vi är nu då, om vi nu tänker att ja, vi behöver inte gå så många år tillbaka i tiden, så är ju även det som vi sitter med idag var ju, det är nästan lite science fiction. Prata med någon 2010 om att ja, du kan alltså förklara vad ChatGPT kan göra för någon som levde för 12 år sedan. Så är det nog lite science fiction.
Det är svårt, Fredrik, att göra för vissa även nu, ska jag säga det.
Ja, ja precis. Det är svårt redan nu då.
Sådär. Ja. Jag kan ju säga att när jag, någon frågade på min Facebook om man kan ersätta det här med Google. Och jag svarade nej, det kan du inte, för att det här genererar helt ny text. Det finns ingenstans. Så jag blev väldigt mycket bråkad med att jo, men det kan visst ersätta Google. Och jag svarade med, hur kan man generera fram när Coop stänger? Det går inte att generera det. Det antingen är eller inte är korrekt. Mm. Så. Men om jag får ställa tillbaka frågan. Var det någon rädsla när Google kom? Eller när det kom mer och mer programmering på nätet och information och tutorials på YouTube och sånt där. Om att ja, men nu när man inte behöver gå till universiteten eller köpa böcker för att lära sig att programmera. Nu kommer det inte finnas någon plats för mig. Nu kommer det satureras den här marknaden helt och hållet.
Jag tror vi hade en kollega som sa det där ganska bra, att på något sätt så är utvecklare och programmerare i allmänhet lite speciella så här, för att vi kan vara så där att oj, här kommer den här tekniken som gör mig helt att jag inte behöver existera. Tjoho, vad kul! Så här, liksom. På något sätt så är vi nog, ofta är man väl lite teknikoptimist tror jag, om man håller på med just det här yrket, och då tänker jag mig i alla fall att man ändå anammar tekniken och försöker se fördelarna och se liksom hur kan jag ta det här till nästa nivå. För jag menar, jag har ju suttit och programmerat på 90-talet när det inte fanns någon webb att liksom förhålla sig till. Och då var det ju manualer och böcker man fick slå i, och hittade man inte, alltså det gick ju inte att hitta en fråga där i, man fick ju läsa manualen och försöka liksom, okej, jag har det här problemet, och sen försöka liksom därifrån dra sina slutsatser. Så när Google kom och Stack Overflow, som är väldigt vanligt använt bland utvecklare, så är det ju en gåva liksom att, åh, nu kan jag skriva in mitt felmeddelande och så är det säkert någon annan som har samma problem och så kan jag liksom komma snabbare vidare. Och det här är ju bara en utveckling på det, precis som du är inne på, Helena. Det är liksom det är nästa steg i det här, att nu kanske jag kan till och med kan få hjälp att skriva vissa algoritmer som visst, jag kan googla den där algoritmen och börja sätta mig in i hur den fungerar, men jag kan också liksom få hjälp och få den förklarad. Men
jag brukar tänka på det så här, om man ska tänka på ett examensarbete, det här är ju trots allt studentperspektiv med Elena, så varför inte ta det från examensarbetsperspektivet. Yeah. Men de flesta examensarbeten har samma punkter som man behöver picka. Man har en abstrakt, man har en sammanfattning i slutet, man har en fråga som man behöver svara på med sitt examensarbete. Man har en metod där man beskriver hur man har gjort det här. Man har resultat där man bara ska skriva rent i resultaten och analysen. Så det här är formella punkter man behöver förhålla sig till. Det finns ingen kreativitet, ingen tanke som går in i det. Du ska bara följa en formel. Och sen i analysen så kan du tänka kring det du har undersökt och förstå hur det här påverkar kontexten det sitter i. Vad betyder det här egentligen? Hur kan man applicera det här? Och vad jag tror att ChatGPT och de flesta AI-erna överlag är att det kommer demokratisera utveckling. Text, bild, ljud, allting. och se till att det finns fler verktyg tillgängliga för fler människor. Och det kommer bli mer fokus på idéer och på att få de här avslutade och ihopkopplade på bra sätt. Det kommer bli mer fokus på idéerna och att ha en färdig produkt än på att de individuella torra delarna ska finnas på plats. Hoppas ni förstår hur jag tänker.
Absolut.
Men jag tänker också, för jag tyckte det var en bra tillbakaspelning där på utbildning och liksom hur det utvecklas. Och om vi tittar på universitet förr och vi tittar på nu och vi bortser från AI och ChatGPT, så är det ju ändå så, det är ju någonting som vi har pratat ganska mycket om, Johan, tror jag, i korridorerna här, att om du tittar på en grundläggande programmeringskurs, du börjar liksom år ett och lär dig att programmera JavaScript eller Python eller om det är Java eller egentligen whatever. Det finns så fantastiskt bra resurser på YouTube. Och det går inte att säga att de är dugg bättre på universiteten. De kan vara bättre och de kan vara sämre, men det finns väldigt, väldigt bra. Och det är ju liksom egentligen en sån grej som kan kännas lite tråkig ibland som lärare. Att om jag spelar in material där jag ska gå igenom, låt oss säga att hur man skriver en funktion i Python, man gör eller någonting sånt där. Ja, det är ju så många som redan har gjort det här mycket bättre än vad jag kanske någonsin kommer kunna göra. Eller som har lagt sin själ i detta och har en YouTube-kanal. Det är klart att det förändrar våran sales pitch till studenten, om man säger. Vad är det för någonting vi ger då? Då måste det vara någonting annat. Och det här någonting annat kanske är det lite du är inne på. Nu har du skapat dig själv, VP Lounge och så, men det kanske är ett sammanhang. Mm. Examinationen är ju en sak, absolut. Att du får dina högskolepoäng och du får din examen. Men jag undrar inte om inte vi går mot en verklighet där vi kanske i framtiden inte det är lika viktigt med titlar. Jag vet inte, men titta på när Elon Musk anställer folk. Alltså det spelar ingen roll om du har en doktorsexamen eller om det är en sån högskoleexamen, så länge du är bäst på det du gör.
Mm.
Och ja, så det förändrar väl, absolut.
Det gör det. Det skolor i framtiden kommer behöva erbjuda, det som du säger, gemenskapen. Vilket gör det extra mycket att man måste lägga ner tid och effort. Svengelska här för full rulle, men effort för distans. Men någonting som man också inte får glömma bort, det är kontakter som man får i skolan. För man får så himla mycket kontakter med sina medstudenter, men också via skolan. Just nu i tredje året har ju vi ett verksamhetsförelagt projekt, vilket i praktiken innebär en praktik. Och där kommer vi kunna lära känna folk i arbetslivet. Och det jag tror är smart är att ha konferenser där man får studenter att möta arbetslivet. Och jag tror att det är någonting som YouTube aldrig någonsin kommer egentligen kunna göra på ett lika bra sätt. Vi har ju den här, vad heter den? Techheads. Som var, jag ska på konferens i vår nu, och då är det för kvinnor och icke-binära i IT-branschen. Det här är någonting YouTube aldrig kommer kunna ge. Och inte heller samarbete, för när du sitter hemma och du lär dig från YouTube, så det är sällan du är programmerare och du är ensam på ett projekt. Du får ingen övning i att jobba ihop med människor. Så det är just den sociala aspekten och mötet med arbetslivet som jag tror att skolor kommer behöva tvinga på sig ännu mera. Och kanske till och med bara så att de bara undersöker och refererar till YouTube-videor. För det är liksom inte riktigt, så länge det är det som ska läras ut och det finns på YouTube, varför ska ni lägga ner tid och pengar på att göra någonting som någon annan redan gjort? Kolla upp det stämmer med vår kursplan. Kolla in den här serien.
Nej, men du är på något på spåren där, och jag tror att vi pratade ju om det i tidigare avsnitt där, att vi som sitter inne i den här boxen, eller den här lådan, var det inte så Troed sa, Johan, där, att det är svårt att titta ut och det är svårt att liksom, man sitter fast i ett system när man sitter inne i det. Och det här är ju en sak som är väldigt hårt rotat i vårt system, är ju det här att vi har föreläsningar. Det är liksom, vi får ju betalt efter timmar liksom i våran tjänsteplan, efter hela systemet är uppbyggt kring någonting som kanske inte är så relevant längre i en ny verklighet. Det är också, nu har vi verkligen...
Det har vi sett mycket överlag, att samhället halkar efter teknologi. Ja. Alltså, i varenda steg så ser vi hur psykologiskt, socialt på arbetet, alltså det teknologi som existerar och som vi använder oss i vissa fall stämmer inte överens med hur verkligheten ser ut. Och verkligheten behöver komma ikapp lite grann nu.
Ja, och då är det frågan om man ska rita om verkligheten eller, eller rita om...
Om vi säger så här, verkar det funka med vår verklighet som det är nu? Vi kan utgå ifrån den punkten först kanske.
Mm. Ja, hur, är det, hur är det man säger i militären, Fredrik, med kartan och verkligheten? Ja, du var ju på sjön.
Ja, jag kom inte från det gröna där. Så att där
men,
jag hade sjökort.
Hur är det man litar på kartan, även om verkligheten inte stämmer? Eller hur det, jag minns inte det.
Nej, men mitt perspektiv är mer att om man ser studier på hur saker och ting går med mental ohälsa, med saker som händer i världen, diverse krig som inte borde utspelas, ekonomi som inte går så bra framåt, ungdomar som inte har råd med hus trots att de jobbar heltid och är två personer. Nu säger inte jag att teknologi kommer lösa alla de här problemen, men vad jag säger är att det finns en fundamentalt skifte där. Vi är uppkopplade konstant, men vi ändå så använder inte det. Och det finns en slags dissonans mellan allt det här. Så jag tror att det kommer långsamt behöva rätas ut över tid. Vi är inne i en turbulent tid just nu där allt bara liksom inte stämmer på något vis.
Mm-hmm. Ja. Ja. Alltså du nu man suckar nästan och tänker så här, glider ner lite. Men, här.
Ja.
Vi tar oss ner tillbaka på jorden igen här, för annars så kanske vi fastnar
i något sånt där. Det blir
ett sånt där rabbit hole som vi dyker ner i här nu. Och, kan det vara...
Jag tänkte så här, Fredrik, jag vill lyfta, för vi har ju i förra avsnittet här så nämnde vi vår utbildningsminister som då ville gå ut egentligen och stoppa det här med ChatGPT, och det var dags, eller det var inte ChatGPT, det var stoppa digitaliseringen var det väl, och tillbaka till papper och penna.
Stoppa massdigitaliseringen.
Massdigitaliseringen var det. Så vi får väl lyfta vårt grannland lite här då, i Världens gang här, så var det en artikel i, var det idag kanske eller igår, där deras då kunskapsminister, som jag tolkar i samma härad som vår utbildningsminister då, att vi måste omfamna den här nya tekniken och faktiskt börja lära oss att jobba med den, egentligen det vi har pratat om här. Och vad var det här då? Jo, här hade vi en gymnasieelev som hon ville testa systemet innan jul, så hon gjorde en uppgift, nu minns jag inte om det var i svensk eller i norska eller i historia eller något sånt här, men en uppgift i alla fall, en inlämningsuppgift, så hon skrev den helt och hållet med ChatGPT och lämnade in den här och fick högsta betyg på den här inlämningsuppgiften. Och sen då efter det här så förklarade hon för lärarna att oj, det är det här vi gjorde, vi testade och det var ett experiment och så vidare. Och sen har det här lett till då att hon hade möte här med kunskapsministern. Men jag tycker ändå det här är det är ändå intressant att se skillnaden på något sätt. Att jag gillar ju det här som jag ser framför mig då, att liksom, vi måste jobba med det här och omfamna det.
Ja, men om man tänker i företagsvärlden senare, ingen kommer ju bara säga nej, men vi gör inte det här för att det inte är etiskt eller det är inte så vi alltid har gjort, utan folk kommer ju säga oj, det här går snabbare så vi tjänar pengar på det, men då använder vi det. Punkt slut.
Och det är precis så det kommer vara. Och vad är det då vi ska... nu är vi åter... Vi har ju pratat om det här flera gånger, Johan, nu, så det blir väl kanske som att vi upprepar oss. Men just det att vi ska väl utbilda för en verklighet. och om kommer man då ut då i en verklighet där man använder verktyg som vi inte är utbildat på. Det vore ju ungefär som att vi inte utbildar genom att använda GitLab, utan vi använder bara Moodle, Johan. Vad säger du om det?
Precis, plattform. Alltså, jag brukar ju ha det som, det är ju en av mina så här, att liksom, det är ett väldigt fokus på lärplattformar på universitet rent allmänt. Och det är ju ett av de viktigaste, oftast inte verktygen för studenter så är det lärplattformen. Men sen när man har lämnat här så är det ju ingen som kommer att jobba. Om man inte väljer att gå vidare inom universitetet då är det kanske bra att ha lärt sig en lärplattform. Men i övrigt så är det ingen som använder en lärplattform sen. Utan det där är ju verkligen en bisak. Så vi använder ju i vårt fall då GitLab för kodinlämning och så som vår nästan lärplattform. För att när man sen ska gå ut och ta steget så kommer det kännas ganska naturligt.
Ja, och det är egentligen ganska så här intressant. För vad är den, liksom den basala skillnaden mellan att driva ett liksom, alltså undervisning eller ett projekt i ett arbete eller så? Många, det är, du kommunicerar, du har uppsatta mål och någon sorts avrapportering. Och man kan ju säga att examinationen skulle ju kunna vara liksom en milestone. Och det finns otroligt mycket saker som är lika viktigt på bägge ställena. Alltså det finns ingenting som är unikt, tänker jag, med sättet vi bedriver undervisning som inte skulle kunna vara placerbart med ett företag och tvärtom. Liksom. Vi kallar
synergin
det olika.
Synergin är ju total. Synergin är ju liksom med där på hela viset. Och det roliga är att, som jag nämnt min sambo nu, tredje gången, ber om ursäkt, men det är ju en annan skola, det är en inriktning av programmering och det kan vara intressant ibland att jämföra. De hade ju inte GitLab. Eller någon git och fick inte lära sig versionshantering under hela sin studietid på 3 år. De lämnade in med zip-filer, sen fick han lära sig det själv när han slutade på skolan. Mm. Och nu använder de ju såklart git. Mm. Men det var någonting han var tvungen att lista ut själv i efterhand. Så när jag nämnde att jag skulle lämna in på GitLab, alla blev chockade och lite så här, oj, håller ni på med det? Okej, spännande.
Men de har inte börjat anamma zip-filer på företaget han jobbar nu då?
Nej.
Jag har en idé. Jag packar ihop det här i en zip-fil och så får någon sitta där och sortera igenom det manuellt sen och klippa och klistra.
Nu måste vi vara väldigt medvetna om att nu sitter ju många unga. Vad är det för fel på zip-filer då? Alltså det är ju väldigt specifikt för programmerare och utvecklare att jobba med versionshantering och Git är kanske ingenting som finns i övriga branscher på det sättet. Men man kan, jag misstänker att i de flesta branscher kan man ändå resonera lite kring vilka digitala verktyg kommer mina studenter att möta när de kommer ut. Finns det några av de här digitala verktygen som vi faktiskt kan dra nytta av redan i utbildningen? Inte för att vi ska träna dem på verktyget per se, utan snarare för att det verktyget faktiskt kan tillföra någonting till utbildningen. Och det är ju det vi ser till exempel att GitLab gör väldigt bra.
Jag tänkte en grej som jag skulle vilja få in här också, det är ju du, Elena, du utbildar nu inom som programmerare, som vi nu sa innan, för att vara lite generella. Men ett yrke du kommer gå ut till är ju då, du kommer jobba med någon typ av mjukvaruutveckling. Och sen om det nu handlar om webben eller vad det nu på skalan är, det är mindre intressant kanske ur denna diskussionen. Mm. Och då tänkte jag bara egentligen återknyta, för det kommer ju upp väldigt mycket saker på Twitter hela tiden. Och det är en ganska bra källa till att känna pulsen lite på vad folk pratar om nu. Vi kanske inte behöver nämna så mycket om att Mastodon finns också. Jag skapade faktiskt ett konto där och hängt lite där också, men jag hänger fortfarande mest på Twitter, för att vara helt ärlig. Det händer inte lika mycket på Mastodon.
Musk har inte skämt bort dig alltså.
Nej, det är inte än. Men det här är lite trådar här. Vi kommer kanske dela lite fler trådar i vår Discord-kanal, för vi hittar ju en del intressanta saker. Men vi skulle ju kunna gå igenom lite kring den här då. Det här är Sergio Pereira, heter han. Han är CTO, då, Chief Technology Officer på ett företag som heter Remote Work. Lite osäker på vad det är, men vi låter budskapet i sig vara för sig själv då. Och då menar han på det här enligt en poll han har gjort. Det är att de flesta software developers använder idag inte ChatGPT. Så att vi pratar om detta nu som att det är en självklarhet. Och det är möjligt att de, om vi nu tittar på olika typer av yrkeskategorier i Sverige och i världen, så kan det ju ändå vara så att mjukvaruutvecklare ändå är de som anammar den här tekniken lite före andra. Nu generaliserar jag lite. Jag tror dock att jag har rätt i det jag säger.
Och studenter då, uppenbarligen.
Och studenter, ja absolut. Men då drar en lite exempel på vad man kan göra. Generate boilerplate code. Det här är ChatGPT jätteduktig på.
Och det här är ju motsvarigheten till att man kanske vill ha ett styrelseprotokoll, bara liksom en boilerplate, vad heter det, en mall för ett styrelseprotokoll, fast inom kodvärlden liksom. Att man vill
förklarade länge vad boilerplate var, så jag kan väl bara dra det snabbt. Det är kod som alltid behöver finnas på plats för just den sortens applikation som du ska ha. Så ska du skapa en server så behöver du alltid ha en viss mall för att den här servern ska kunna startas upp och spinna upp. Och sen fyller du på med din personliga, vad du vill att den här servern ska innehålla sen. Men att kunna ha den här, alltså jag kan ju jämföra med andra året när vi skulle göra lite fler servrar. Och jag sa till mina klasskompisar i min studiecirkel, hur kommer ni ihåg allt det här? Jag kommer inte ihåg hur man kopierar, alltså hur man ska skriva konstapp och så här. Och svaret jag alltid fick var, men jag kopierar från det lärarna har gett oss. Mm. Och med det här så behöver man inte kopiera från det lärarna har gett oss, utan man har den resursen tillgänglig hela tiden. Man behöver inte gå tillbaka till gammalt arbete.
Nej, det är sant. Och
vad precis. Det betyder.
Och något som är väldigt vanligt, även om man inte kopierar med lärare, så kopierar man ju av sig själv ofta. Alltså det är väldigt vanligt att man, jag gjorde ju det här förra året, då tar jag den koden och så kopierar den och så börjar jag modifiera den. Nackdelen med den approachen, det blir ju att det har antagligen hänt mycket sen den där koden producerades, och då kan man bygga in buggar och sådär. Och här skulle man ju på sikt kunna se ChatGPT då som ett sätt att alltid få en liksom modern version av en boilerplate, liksom som är up to date och inte...
Och det går ju också att bygga den här boilerplaten lite on demand då, att i detta fallet då så har man ju valt att fråga om ett external API och JavaScript och on the express JS framework. Och hade jag berättat att jag ville ha detta i Python och ville ha det med Flask eller vad det nu är för någonting, och jag vill att det ska vara på den här putten och den här endpointen och den ska ta emot ett JSON-objekt eller inte, så hade den gjort den här boilerplaten åt mig. Och det sparar ju tid, så att och det är lite det jag menar. Jag kan bara berätta en grej jag gjorde bara häromdagen. Som jag lite, även om jag trodde nog att den kunde det, så blev jag ändå så sjukt imponerad. Jag känner mig lite som en kung. Och det var... jag skulle gå in och plocka... Vi sa det, vi testade att göra en sån här vektordatabas på massvis med kursplaner. För vi hade en idé, jag och en kollega. Och han skulle gå och hämta kaffe. Och då sa jag under tiden där att... jag ska se om jag kan hämta hem de där kursplanerna och göra dem till textfiler. Och det involverar liksom ett par steg. Ja, just, jag måste först hitta webbsidan var kursplanerna finns. Jag måste ta reda på hur jag skrapar den här webbsidan. Skrapa betyder då att jag skriver ett program som egentligen läser av webbsidan och hämtar relevant information och hämtar hem den till datorn då. Och då vill jag ha hem alla pdf-er. Och sen vill jag göra om de här pdf-erna till text. Ja, jag frågade ChatGPT, kan du hjälpa mig att skrapa den här webbsidan? Jag vill ha alla pdf-er som är här. Pang, jag fick ett kodsnippet. Och det är inte många rader kod. Och det är Python då. Och jag kopierade bara in den här och tryckte på play. Och det funkade med en gång. Så det var så här, jag bara, what? Så hade jag 100 stycken pdf-er på min hårddisk. Och nästa steg, ja, jag vill göra alla pdf-erna till textfiler. Och det fick jag en kodsnippet också till då. Och där behövde jag, som du berättade innan Elena där, att det är inte alltid det funkar. Ja, jag fick byta ut lite bibliotek och det var några funktioner som var utdaterade och så vidare. Men jag knåda lite på den här. Men det tog, jag lovar, det tog mindre än 5 minuter från att jag sa detta. Och när stod min kollega med en kopp kaffe i handen utanför min dörr sen, då sa jag, nu är det klart. Och det är lite häftigt.
Så möttes du av stora ögon.
Ja, men det sparar väldigt mycket tid. Och då kan man undra så här, att fuskar jag nu? Är det fusk? För det som den här gjorde nu, det hade jag kunnat gjort själv. Alltså så. Men det hade nog tagit betydligt. Jag vågar inte gissa på hur lång tid det tar. För att det kanske hade tagit en förmiddag, om jag ska vara riktigt ärlig. För jag hade säkert glidit iväg och gjort någonting annat. Och det kom inte ett e-post i vägen. Och, ja, du vet hur det. Men det hade säkert tagit en timme i alla fall. I effektiv tid. Som pang, jag sparade. Det är rätt häftigt.
Men du frågar om det är fusk. Jag har lite att diskutera här.
Ja. Grejen är den. Det är en relevant fråga så här. Att vem är det som skulle kunna säga att det var fusk? För detta är inte en examination. Jag jobbar ju och gör väl vad jag vill på mitt jobb.
Alltså, det här är två saker då. Här när vi tittar på skärmen för de som lyssnar och inte ser är att det står const request. Och det är här man behöver kunna programmering för att känna igen varför det kan vara problematiskt. För att det är ett gammalt sätt att skriva JavaScript. Och vi har ett nyare sätt att skriva JavaScript och det kan man ändra. Man behöver inte skriva på det här viset och det är till och med bättre att skriva på det nyare viset. som programmerare som kan det här, så kan jag identifiera det, ändra det rätt så lätt och sen bara kopiera resten rakt av. Mm. Men det finns en djupare diskussion här egentligen. Och den diskussionen är, med den rasande fart som teknologier, ramverk, allting kommer tillbaka, så rör vi oss längre bort från binär kod för varje dag som går egentligen. Och vid något tillfälle så kommer det behöva finnas legacy-programmerare och liksom utvecklande programmerare. För någon måste kunna koden som vi bygger allting på. Den måste finnas kvar. Och den här delen nu som vi tittar på, det är den för att innovera. Och vi måste även ha de som är någonstans i mitten och de som är lite längre bak. Men om vi använder de här verktygen för långt och struntar i att kunna grunder, då kommer allting falla på dask, för någon gång kommer någonting hända där man kommer behöva ändra någonting långt bak, och så kommer det liksom inte gå för att vi har glömt, för att vi utbildar inte i det längre, för att vi utbildar bara i innovation. Men står vi och trampar i binärkod, står vi och trampar i hur det såg ut på 90-80-talet till och med, då kommer vi aldrig komma vidare och vi kommer vara fast i det här. Och ingen levande programmerare kan kunna allt. Det är helt omöjligt, det finns alldeles för mycket. Så jag tror att vi måste ta hänsyn till grunderna, men fortfarande värdera innovation också.
Det kommer behöva separeras. Det är därför folk som kan programmera COBOL fortfarande har jobb, trots att det är ett utdaterat och gammalt språk som inte... Men det används då väldigt specifikt inom banksektorn, om jag förstått det rätt. Då.
Precis, och hur många webbprogrammerare tror ni kan det?
Nej, de är få. Det kan vi konstatera.
Men hur många av dem som kan COBOL kan programmera i React eller göra ett spel i Unity?
Det är
överlappande inte så bra. Liksom. Nej, det är just det jag säger. Utan vi behöver de här. Och just utifrån det är det här fusk. Nej, det är inte fusk. För att du kan inte förväntas kunna allt. Utan man kommer behöva nischa sig på det här.
Helt klart. Och ändå fastnar vi i den ofta diskussionen när det kommer till studenter att det fuskas. Men det är väl för det där examinationsmomentet.
Vi kan ju gå vidare i exemplen här lite grann då. Vi kan ju gå lite snabbare igenom de andra, annars så tror jag vi kommer få hålla på här en timme till.
Vi behöver inte ta alla, vi kan spara.
Just research and compare här. Den här personen tar ett exempel här ur att many times there are different ways to implement something. So the usual approach is to build a rough proof of concept and then compare with competing approaches. Och i detta fallet då så kan man be ChatGPT att alltså React versus Vue, algoritm A versus B, etc. etc. Och då kan man säkert få en väldigt tidig indikation då genom att använda ChatGPT då, att kunna jämföra olika approacher och faktiskt återigen då använda ChatGPT som den här diskussionspartnern då. Det är intressant.
Det är en startpunkt snarare än hela diskussionen.
Och explain code, vad du förklarade ju ganska ingående där i början om att du använder det verktyget som det är just nu, Elena. Spaghetti code with no comments, in med det och förklara line by line och den kommer göra det. Den kan göra det som Donald Trump också.
Helt inte.
Ja. Men vi har provat. Jag vet att Anders Bjarby var ju glad i att använda det. Comment code, likadant där. Att just att kommentera code, att du kan, den gör ett väldigt, väldigt bra jobb. Det är klart att kan den förklara kod så kan den ju också kommentera kod.
Och det är just det här har ju redan funnits sedan tidigare. Mm. Det här finns ju om man går in till andra mer specialiserade idéer, det vill säga där man skriver kod. Så kan de hjälpa dig att skriva kommentarer för att det finns inbyggd funktionalitet. Inte kanske just specifikt i VS Code för att det är så pass generellt om man kan skriva. Men säg JetBrains och deras Java. Då kan man ju generera kommentarer. Det här gör ju det för att spara att du slipper betala massa pengar till JetBrains.
Ja, precis. Och test cases här då, write test cases. Så att det går att skriva testfall då för sina kod. Och det här är det stod i den senaste IEEE-magasinet där att i stora drag så tar det ungefär en tredjedel av en utvecklares tid just med testning. Och att det är en otroligt stor del faktiskt av den totala arbetstiden för utveckling handlar om att testa programvara. Och den är kanske inte alltid så värdefull. Utan det återigen där att det kanske handlar om värdeskapandet, kanske innovationen och skapandet. Inte att kolla om sakerna funkar. Det kan en robot göra. Och dokumentation, återigen, det är också en sån grej att tänk om du bara kan vara kreativ, bara kan skapa. Du kan sitta och koda och bara hitta på det mest crazy grejerna. Och sen så kan den ta hand om dokumentationen.
Mm.
För vissa,
eller tvärtom. Ja, eller tvärtom, du kan ju välja
skriva
att dokumentera och sen låta ChatGPT ändå generera koden utifrån dokumentation, vilket den också är bra på, så att det går ju att vända på det.
Och jag, en av mina favoriter, det här har jag faktiskt använt själv, det är ju Regex. och den är ju krånglig som det är, men alltså det här, nu har vi hittat supertoolet för Regex. Och vad ska vi förklara? Vad är
reguljära uttryck, det handlar ju om att byta ut och kunna arbeta om text och kunna till exempel byta ut alla blanksteg mot ett komma om man vill göra det. Alltså det finns massvis med saker man kan göra med reguljära uttryck, söka i text och så vidare.
Mm.
Det är egentligen väldigt mycket enklare än vad det låter också, eller hur?
Men det ser krångligt ut och det blir ganska krångligt.
Det finns ju några bevingade ord där också, det har jag inte heller någon eller källa till, men försöker du lösa ett problem med reguljära uttryck så har du två problem.
Oj, nu har ni dragit ner mig i fördärvet här. Nu skrev jag in explain regex for a 5-year-old.
Ja, jag gjorde likadant.
Det gjorde du det?
Får vi höra
igen, Elena.
Ja. Regex is like a code that helps you find words or letters in a big group of words. Imagine you are looking for a specific toy in a toy store, but the toy store is really big and has lots of toys. Regex is like a map that helps you find the toy you're looking for faster.
Väldigt bra.
Ja, min där var mera, it's like a treasure hunt, but the treasure is a specific word or a group of words, and the code is a set of instructions that tells you where to look for the treasure. Så blev min förklaring.
Det var också rätt bra.
Ja. Det var lite mer text också. Men. Och sen har vi det rewrite code, correct style, find bugs in your code.
Ja, det är den väldigt ofta, kan den vara väldigt bra på det faktiskt, att hitta buggar som man inte har tänkt på.
Och så vidare. Jag tror kanske att vi det finns väldigt mycket mer sådana här exempel och vi kanske ska börja sammanställa lite av de här och vi kan lägga dem i våran Discord-kanal. Och det finns ju förstås mycket inom programmering och så. Det händer mycket inom det. Jag tror ju helt klart att det kommer, att din spaning där, Elena, om att det kanske kommer krävas en typ av utvecklare som kan grunderna. Som behöver förstå hur bytes och bits och assembler och hela vägen upp liksom. Till en annan typ av utvecklare som kanske inte ens behöver kunna programmera. För det är den som jag tycker är spännande, att snart så kanske vi kan jobba som programvaru, mjukvaruutvecklare utan att kunna skriva kod. Och den är ju lite spännande. Vad är du då, en storyteller?
Alltså det här finns ju redan till en väldigt liten grad i Unreal Engine faktiskt. Mm. Det kallas för blueprinting och det är att det finns...
Berätta först vad Unreal Engine är, för det tror jag inte.
Unreal Engine är någonting som man kallar för en motor som man bygger spel i. Så det är, ska man säga, ett program som du startar upp och sen kan du skriva kodbitar och så kan du koppla det. Du ser en vy och det ser ut som ett dataspel. I princip. Du kan hämta 3D-modeller från nätet och så kan du drag and droppa dem in i en miljö och lite som Sims, bygga upp en bana. Du kan droppa ner en karaktär och så säger du att det här ska personen ska springa och det ska vara i 3D-person och så kan du styra den här. Så det förenklar spelutveckling helt enkelt.
Mm.
Och det finns många mer människor som behöver jobba med spelmotorer än bara programmerare. Mm. Ett exempel är ljudtekniker som behöver lägga in musik som ska triggas, det vill säga börja spela när spelaren ställer sig på en viss koordinat i spelet. Då gör blueprinting det möjligt för dem att lägga in det här, för att det är förskrivna små kodrader som de kan drag och droppa tillsammans med andra förskrivna kodrader, så att de kan göra de skripten och avlasta programmeraren lite grann. Jag har till och med personligen fått hjälp från en ljudtekniker att göra det här via blueprinting i Unreal. Så det innebär att programmerarna kan lägga mer tid på att göra fin grafik eller få gångcyklar att kännas jättetrevligare, för att göra det roligare att skjuta istället för att göra slentrianarbeten.
Och här, nu är vi ju inne på, och jag tycker det är en jätteviktig diskussion, så nu kommer jag att ägna några minuter till den, Fredrik. Vi kommer att dra över lite här idag, eller dra över, vi får hålla
alltså
på.
Alltså förvänta dig, det är någonting annat än om ni gör in mig liksom, kom igen.
Nej, förvisso. Men alltså just den här demokratiaspekten, du var inne på den tidigt, Elena, att Om vi tittar på digitala gränssnitt och applikationer, om vi går tillbaka så har de ju varit bedrövliga genom åren. Och det har blivit kanske bättre och bättre sakta men säkert. Och varför har det blivit bättre och bättre sakta men säkert? Jo, för att en mer diversifierad grupp har hittat in och blivit programmerare. Går vi tillbaka och tittar så var programmeraren, men ofta i 20-25 års åldern som hade liksom, alltså man hade inte en erfarenhet av en bransch, men man skulle ändå skriva ett program för den här branschen eller domänen. Vad vi ser nu hända är att vi får in folk med olika bakgrund från olika branscher. Vi har sjuksköterskor, vi har veterinärer, vi har liksom alla som kommer in och lär sig programmera och därmed också skapar mycket bättre, föreställer jag mig, gränssnitt som är bättre anpassade för verksamheten. Och det du berättar, Elena, det blir ju nästan att det här nästa steget är ju faktiskt en demokratisering, att helt plötsligt kanske alla kan hjälpa till att bygga de digitala verktygen, och det borde ju börja för att vi får mycket bättre verktyg också, inte bara liksom den här, ja, nej, men bättre verktyg kort och gott.
Ja, alltså det, om man ska tänka det i andra termer för att jämföra, det är att det är som att vara en designer istället för en hantverkare. Vi kommer lägga betydligt mycket mer vikt vid att man kan tänka ut en bra produkt som hjälper många människor än det är en person som gör en och samma hantverk om och om igen. För hantverk är inte relevant längre, det kommer bli mindre och mindre relevant ju mer digitaliserade vi blir och ju mer digitala verktyg vi kommer ha. Mm. Så idén och att slutföra saker kommer vara det som kommer driva framtiden. Inte att kunna, ja men jag kan de här specifika delarna i just den här specifika. För det kommer AI kunna göra mycket bättre. Mm. Så är det några år så kommer de kommer göra det så. Mycket, mycket bättre än vad vi kan idag. Mm.
Bra. Om vi ska avsluta och avrunda det här, Elena. Vad är din favoritkaraktär som du har genererat här nu då med hjälp av ChatGPT? Eller någon karaktär du tycker du brinner, eller så här känner, det där var kul.
Karaktär. Okej, vill ni ha en rolig eller läskig?
Rolig.
Så jag har en liten gnom, artificer, det vill säga typ fantasy ingenjör. Mm. Och som finns i Dungeons and Dragons. Och hon är Iron Man i princip. Hon har en rustning som gör att hon är pytteliten, men hon kan bära saker 10 gånger så tungt som hon är. Och hon kan flyga lite grann och hon kan skjuta energistrålar från sina händer. Och det här var helt och hållet kommit på av ChatGPT. Hon heter Glimmer Weldspark, vilket är mitt favoritnamn.
Weldspark. Yes. Det var ju,
visst är det sött? Och så en bakgrundshistoria där hon var en experimentell. Hon höll på med sina uppfinningar. Och hon gjorde någonting med arkan energi som gjorde att hon blastades ut från sin verklighet in i ett nytt, en ny värld. Och nu måste hon arbeta för att komma tillbaka till sin familj. Och hon byggde de här rustningarna för att hennes värld var i krig. Men här är det inga krig. Men hon har kunskapen om att bygga de här mekaniska rustningarna som hon kan använda sig av.
Och jag tänker som spelledare, har du testat att liksom köra ChatGPT live? För jag tänker att ibland så kanske man får den här liksom att en spelare ställer liksom en fråga om den här karaktären och så bara blir man helt blank och tänker bara shit, nu måste jag hitta på något snabbt. Då kan man ju skriva till ChatGPT kanske då att bara, vad är hennes du och så.
Det ska jag faktiskt använda mig av, för jag sitter ju med datorn, men jag har inte tänkt på det.
Man måste ju för sig så här, i prompten se till att skicka in den här karaktären då, så att den har något att utgå ifrån, men eftersom den inte har minnet där.
Jag vet att vi drar över. Så en sak som är intressant, som bara för att ett till appliceringsområde. Så jag vet inte, det här är också bara för att jag vill ta upp det här. De senaste 2 veckorna kanske så har det varit väldigt mycket sur med de som ger ut Dungeons & Dragons. Har ni hört talas om det här?
Det har jag missat helt. Jag har varit lite off i den världen just nu.
All right, jag drar det väldigt kort. Så Wizards of the Coast är de som ger ut Dungeons & Dragons och Magic the Gathering. De ägs av ett företag som heter Hasbro och de hade en licens som gav tillåtelse till tredjepartskreatörer. Folk kunde använda deras system. Det var en begränsad del av systemet, men de kunde utveckla sina egna världar, karaktärer, allt möjligt. Det är så Critical Role fick börja innan de blev sponsrade av D&D Beyond. Det stod i den här licensen, det är ett lagligt kontrakt, att den här licensen gäller för alltid och den kommer alltid vara royalty free, permanent. För 2 veckor sedan så bestämde de sig för att Dungeons & Dragons är under monetized. Och de försökte komma med en ny där, om du tjänar över 750 000 dollar så måste du ge 15% av din revenue. Mm. Mm. Och du måste rapportera in all tredjeparts content. Allt. Okej? Okay? Så resultatet blev att folk utvecklade sina egna nya system. Pathfinder har sagt att de ska ge ut ett eget gratis system som är tillgängligt för alla. Och mängder av andra rollspelsystem har kommit fram. Och folk som säger, ja men okej, strunta i Dungeons & Dragons. De stödjer inte små kreatörer. Vi kommer skapa ett eget system. Och jag tänkte, men om ChatGPT kan skapa ett rollspelsystem om jag börjar prompta där. Kan den hitta ett sätt att balansera slagsmål och förmågor, fysisk kontra psychic damage och så vidare och så vidare. Mm. Alltså, det är nog inte omöjligt.
Nej. Inte omöjligt. Nej, du har inte testat då. Det lät nästan
jag
som
har
att
testat,
bara, jag har testat.
Jag har testat lite, men tänk på att Dungeons & Dragons är ju typ så här 20-30 böcker. Ja, så ja, den tajmar ju ut med Death Work Error innan. Ja. Men alltså, ge det lite prompt och ge det lite tid så kommer man kunna bara bygg ett nytt system baserat på det här systemet. Done.
Och det är ju lite spännande det där med att först ge ut någonting fritt för att sen försöka börja ta betalt för samma produkt. Och där blir det ju spännande att se hur ChatGPT kommer, eller OpenAI kommer att möta det med ChatGPT som nu är gratis. Men hur kommer det se ut i framtiden? Kanske kommer den alltid att vara det och de kommer att tjäna pengar på API-sidan, alltså programmeringsinterface och sådana där saker. Vilket de redan gör idag då, men vi får väl se.
Är det Elena,
ja, det har varit jättetrevligt som alltid att prata med dig. Inte så ofta vi spelar in när vi pratar med varandra, men idag så testade vi den modellen. Så jättestort tack. Var det någonting vi inte frågade om? Det är en farlig fråga att ställa så här sent kanske. Jag bara funderar på, är det någonting du tycker att men det där skulle vi ju diskuterat också?
Genom ChatGPT. Nej, det är mer om ni har någonting mer ni vill fråga ut mig om. Så har ni er chans nu?
Ja, men jag känner att vi har ändå gått igång här på snart en och en halv timme. Så att jag tänker att det blir en... Jag klipper ju inte det här heller, för det har jag verkligen inte tid med. Så att,
nej.
Det får bli 120 härliga minuter att lyssna.
Men kommer du på något i duschen som du vill veta så är jag ju kvar en hel termin till.
Ja. Precis.
Så det finns ju möjlighet för det liksom.
Möjlighet. Jag ska väl transkribera det här i alla fall sen med Whisper och köra min klassifieringsalgoritm också. Så att det går ju att se på förra videon att det blev i alla fall ett resultat. Det tänkte jag göra.
Och det kan ni läsa mer om ni styr in till vår Discord nu då. Det kan jag väl rekommendera alla att börja där om ni inte har testat på Discord. Så varför inte börja testa på det nu då? Och då har ni ju en kanal.
Vad är det värsta som kan hända?
Nej,
det är
ingenting.
Inte så läskigt.
Nej. Precis, och Elena har hittat in där också, så har ni frågat till Elena så når ni henne den vägen också.
Ja.
Grymt. Och är det någonting mer? Jo, nästa vecka, Fredrik, så har vi ett Sunet-evenemang där, AI i högre utbildning, heter den så.
Mm.
Det har ju slagit alla rekord. Det var så många nu så att nu gick det inte att köra Zoom längre heller. Det slog i taket, så det är över 1000 anmälda.
Ja.
Så vi får se.
Och nu har det blivit en nyhet om att det är många anmälda.
Ja, nu ringde radion här idag och ville veta varför det var så många anmälda. Så att det blev metaperspektivet på allting här nu helt plötsligt. Nej, men det ska bli kul. Är ni inte anmälda så anmäler jag. Jag tror att det kommer komma någon YouTube-länk som man kan följa det där via.
Ja, men nu står ju vi och berättar om att det blev en nyhet om att det var många anmälda i våran podd. Så att det blir lite meta på meta.
Det blir meta på meta. Men vad ni ska göra till nästa vecka, om ni inte tror på Discord, så ska ni i alla fall prenumerera på Teknik i Akademi i er poddspelare. Det skulle vara jätteuppskattat. Och jag tror att man kan ge lite reviews och sådär också om man kör på vissa Apple-produkter. Så kan det också hjälpa till. Kanske på Spotify med. Jag vet inte om man kan ge reviews där, men det får ni gärna göra. Hörrni, tack så jättemycket för idag. Vad vi kommer
att prata
om. Ja, och tack Elena som sagt för att du ställde upp. Vad som händer nästa vecka, det vet vi inte riktigt, men den som lever får se. Ha det så himla gott. Hej på er.
Ha det. Hej.